Nåd være med dere, og frid fra Gud vår Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst, den henter vi fra Johannes evangeliets andre kapittel, fra den første versen. Det er berättelsen om når Jesus forvandler vatten til vin. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, og Jesu mor var der. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut och Jesu mor sa till honom: "Det har inget vin." Jesus svarade henne: "Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än." Hans mor sa till tjänarna: "Gör vad han säger till er." Nu fanns där 6 stenkrukor, sådana som judarna använde vid sina reningar. Det rymde omkring 100 liter var. Jesus sa: "Fyll krukorna med vatten." Och det fyllde dem till bredden. Sedan sa han: "Ös nu upp och bär in det till världen." Och det gjorde så. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Världen kallade därför på brudgummen och sa: "Alla sätter fram det goda vinet först och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu." Detta var det första av det tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, vinet tog plötsligt slut under bröllopsfesten. Och det var ju kris. Vi kan ju tänka oss det själva. Om vi skulle vara på ett bröllop och så skulle de gå runt med vinflaskor och så plötsligt skulle det ta slut. Det skulle ju vara ganska pinsamt även i vår tid. Men då kommer alltså Maria till sin son Jesus och säger: "De har inget vin." Men Maria kommer ju inte till Jesus bara för att liksom informera honom om hur det står till, om att vinet har tagit slut. Utan det var som om Maria försökte säga åt Jesus att göra någonting. Jesus, vinet är slut. Ska du inte göra någonting? Ser du inte att de behöver hjälp? Ja, det finns människor som tycker om att ge andra goda råd. Man ser att andra behöver hjälp att fatta goda beslut. Så då tänker man: "Ja, jag vill ge honom eller henne ett gott råd. Så blir det nog bättre. Om jag inte ger ett gott råd nu, då kanske det slutar illa." Maria tyckte kanske att Jesus behövde ett gott råd. Men när det gäller Jesus så behöver han inga goda råd från människor. Jesus behöver ingen rådgivare. Det är svårt att säga om Maria var helt medveten om det. Men Jesus skulle ju inte fatta ett enda dåligt beslut under hela sitt liv. Han skulle inte göra ett enda misstag. För en förälder så kan det ju vara svårt att förstå det om sitt barn. Men så var det med Jesus. Jesus hade stenkoll på allt som han borde göra och när han borde göra det. Det skulle aldrig dyka upp en situation under Jesu liv där han skulle tänka: "Ja, just ja, det är ju så där jag borde göra. Det kom jag inte på att jag inte tänkte på det. Det var bra att du påminde mig om vad jag borde göra." Nej, ingen behövde komma och säga åt Jesus vad han skulle göra eller när han skulle göra det. Jesus visste bäst själv. Ifall en ungdom eller en ung vuxen skulle säga till sin mamma eller pappa: "Jag vet bäst själv." Så kanske mamman eller pappan tänker: "Ja, vi får väl se hur det går." Men det här är annorlunda. Det här är Jesus. Han är Gud. Han vet allt. Ja, han har rent av skapat kunskapen och visheten. Behöver man ge Gud några goda råd? Nej, Gud som har skapat allting, som vet allt, som har skapat kunskap och vishet, han behöver ingen rådgivare. Och det skulle ju framförallt inte bli bättre om Gud skulle lyssna på människor, om Gud skulle lyssna på syndare, vad Gud skulle göra. Men kanske Maria ville få vara med och bestämma lite grann, ville kontrollera lite grann. Hon förstod kanske inte det själv där och då, men i själva verket så blandade hon sig i det som bara Jesus hade kommit för att göra. Så Jesus, han svarade Maria och sa: kvinna, vad har vi med det att göra? Jag tror det är en betoning på vi här. För det är inte något vi här, utan det är jag som ska utföra ett underverk. Det är jag som ska förvandla vatten till vin. Och det ska jag göra när tiden är inne. Jag vet när jag ska göra det. Det var bara han som var frälsaren. Och ingen människa kunde samarbeta med honom om hans frälsningsverk som han hade kommit för att göra. Han hade liksom ingen samarbetspartner i frälsningsverket. Han hade inte något team runt omkring sig med människor som skulle stödja honom och medverka lite grann i hans verk. Nej, han skulle göra allt. Och det var ju just det som var poängen med att Jesus kom till jorden. Han kom ju för vår skull, för att vara vår frälsare, just eftersom vi inte kan medverka till vår egen frälsning. Ja, om vi skulle försöka medverka lite grann till frälsningen, så skulle det ju bli ofullkomligt. Och då skulle vi inte duga. Så Jesus behövde göra allt. Det finns kanske stunder där vi också tänker att vi kanske kan kontrollera Gud lite grann. Eller åtminstone att vi skulle vilja göra det. Vi tänker att vi vet bäst själva hur våra liv borde se ut och hur våra liv borde utvecklas. Till exempel när vi tänker framåt på vad vi vill göra i framtiden. Till exempel i det här nya året. Några av er kanske har några nyårslöften. Ja, då är det nog få som planerar att det nya året ska vara svårt. När man ser framför sig framtiden, då tror jag att vi vill gärna tänka att det ska gå bra. Vi vill att det ska gå bra. Så är det med oss människor. Helst så tycker vi ju att allt bara ska vara frid och fröjd. Att vi ska lyckas med allt vi gör. Att förhoppningsvis att allt ska vara enkelt. Att livet ska vara fullt av framgångar. Ja, om vi skulle kunna bestämma över våra egna liv helt och hållet. Om vi skulle kunna kontrollera allt som händer. Då skulle vi nog inte bestämma att dåliga saker skulle hända i våra liv. Vi skulle nog inte tillåta att det skulle hända komma motgångar i våra liv. Men Gud vet bättre. Gud vet bäst. Och ibland har Gud andra planer för oss än vad vi har. Gud kan tillåta oss att kämpa oss igenom motgångar. För han vet att det faktiskt kan vara bättre för oss än om vi bara hade framgång. Bara hade det enkelt. Det är trots allt större sannolikhet att vi söker Gud när vi känner oss svaga. Och det är också större sannolikhet att vi blir starkare genom att uppleva motgångar och kämpa oss igenom motgångar. Har vi upplevt något som är riktigt svårt och tagit oss igenom det utan att förlora tron på köpet, ja, då blir vi andligt starkare. Då blir det lättare att uthärda den nästa vågen med prövningar eller frestelser. Paulus skriver i Romarbrevet: vi gläder oss mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Jesus, han sa något annat till Maria också. Han sa: min stund har inte kommit än. Vilken stund är det Jesus pratar om här? Vilken stund menar han? Menade han den stunden när han skulle förvandla vattnet till vin? Eller menade han lite mer framåt, den stunden när han skulle gå till Jerusalem för att lida och dö? Jesus, han följde ju en tidsplan. Allt var redan fastspikat från början vad som skulle hända i hans liv. Och han visste ju när hans stora stund till slut skulle komma där i Jerusalem. Och när hans stora stund skulle komma så skulle han lida och dö för våra synders skull. Men exakt vad Jesus menade här med att säga min stund har inte kommit än, det kan vi faktiskt inte säga helt säkert. För Jesus förklarar det inte. Han ger ingen förklaring till Maria vad han menade eller till oss. Det skulle kunna, båda tolkningar skulle egentligen kunna funka. För han hade ännu inte förvandlat vattnet till vin och han hade ännu inte farit till Jerusalem. Men det här är ju någonting som jag och du och alla bibelläsare upplever ibland. Man kommer till bibelställen som är lite kluriga. Och det kan ju vara jobbigt, för vi vill ju gärna förstå allting. Man vill ju gärna komma fram till vad alla bibelställen betyder. För det känns ju bäst när man kan säga vad det betyder. Men några gånger så kanske vi är tvungna att säga, jag vet inte exakt vad det här bibelstället betyder, hur man ska tolka det. Jag kan se två olika alternativ. Men här kan det vara bra att komma ihåg att här pratar vi inte om lärofrågor. Det är inte en lärofråga vad Jesus menade med att säga min stund har inte kommit än. Utan det är en annan sorts fråga. För det finns skillnad på olika sorters frågor. Det finns lärofrågor. Och så finns det någonting som vi kallar för exegetiska frågor. Alltså det är en fråga om hur man ska förstå ett visst bibelställe som det här. Och sådana kan det ju bli ganska många av när vi har sådana här bibelstudier där vi sitter och läser igenom vers för vers, kapitel för kapitel, sådana här bibelstudier. Då dyker det upp vissa bibelställen där vi kan märka att här kan det finnas lite olika tolkningar. Och man kanske inte kan vara liksom helt säker och säga att andra i församlingen måste tolka just det här bibelstället exakt som jag gör det. För att kunna ha kyrkogemenskap så behöver vi ju vara eniga. Paulus han skriver till korintierna, i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att ni alla ska vara eniga i det ni säger. Och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. Så Bibeln uppmanar oss att vara eniga, men vad exakt är det vi behöver vara eniga om? Det som vi behöver vara eniga om, det är läran. Alla lärofrågor, inte om vartenda bibelställe. En lärofråga skulle kunna vara läran om Jesus Kristus. Vem han är och vad han har gjort, det är en lära. Han är både sann människa, så att han kunde komma till bröllopet i Kana. Men han är också sann Gud, så att han kunde förvandla vatten till vin. En exegetisk fråga, å andra sidan, det skulle kunna vara vad Jesus menade exakt med att säga min stund har inte kommit än. Det kan vara bra att vara medveten om den här skillnaden. För det kan dyka upp tillfällen, eller det har kanske redan gjort det i ditt liv som kristen, att du har upplevt att andra kristna i samma kyrka eller i samma församling har kommit med en lite annan tolkning av ett visst bibelställe. Då kanske man känner sig osäker. Men nu är vi oeniga om någonting här. Det känns ju obekvämt. Så det kan vara bra att vara medveten om det. Att det finns skillnad på lärofrågor och exegetiska frågor. Och en viktig anledning till att jag säger det här, det är också för att man inte ska skapa onödiga strider om saker som vi inte måste vara eniga om. När jag var i USA och studerade på seminariet i Mankato, så minns jag något som en av lärarna där, att han sa det här flera gånger. Han tyckte att det var viktigt att vi skulle förstå det här, skillnaden mellan lärofrågor och exegetiska frågor. Och jag tror att anledningen till det, det var nog hans egen erfarenhet. Han hade nog upplevt stunder där det hade uppstått strider på grund av någonting som man inte behövde strida om. Utan det här var en oenighet om någonting man får vara oenig om. Och det här kan ju hända inte bara mellan pastorer, utan det kan ju också hända mellan vilka kristna som helst. Till exempel om du har ett samtal med en kristen från en annan kyrka. Då kan det vara bra att tänka, är det här en lärofråga? Är det en fråga om dopet eller om kyrkan eller om Gud? Eller är det liksom bara en detaljfråga om ett bibelställe? Och när vi kommer till sådana här kluriga bibelställen och vi känner oss ganska osäkra, ja, då får vi ändå komma ihåg att det ändå inte är nödvändigt att klura ut allt som är klurigt. Vi får komma ihåg vad som egentligen är nödvändigt för vår frälsnings skull, för vår salighets skull. Fångvaktaren i Filippi, han frågade, vad ska jag göra för att bli frälst? Då svarade Paulus, tro på Herren Jesus så blir du frälst. Så det är det som är nödvändigt. För vår salighets skull behöver vi tron på Herren Jesus som vår frälsare. Som det står i Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Låt oss be. Kära Gud, du som inte behöver någon rådgivare, du som inte behöver några goda råd från oss, tack för att du sände Jesus till oss för att vara allt som vi inte är, för att göra allt som vi inte kan göra. Hjälp oss att lita på dig i alla lägen. Hjälp oss särskilt att förtrösta på dig när livet känns som allra svårast. Bevara den enighet som finns mellan oss och hjälp oss att sträva efter gemenskap med ännu fler människor. Låt ditt ord skina som ett ljus för oss och för fler människor i världen. Amen.